Hej och varmt välkomna till det här fördjupningsseminariet på temat Svensk självbild under omprövning, Sveriges roll i världen. Det här är det femte fördjupningsseminariet som sänds i samband med remissförfarandet för Moderaternas idéprogram och syftet är tvåfalt. Dels handlar det förstås om att fördjupa och förankra den ideologiska debatten ute i landet, men det handlar ju också om att man vill få in fler konstruktiva och bra förslag under remissförfarandet som kommer att avslutas den 6 maj. Jag som ska leda det här samtalet heter Karin Svanborg Sjövall och med mig har jag tre personer som alla har tänkt djupt och brett på frågan om Sveriges roll i världen. Och som dessutom i åtminstone två fall faktiskt också praktiserar detta som representanter för Sverige i olika internationella sammanhang. Och i den senare delen så har jag Diana Janse som är diplomat, nyss hemkommen som ambassadör för Mali, Niger, Burkina Faso och Mauritanien. Varmt välkommen till dig. Jag har också med mig Arba Kokalari som representerar Moderaterna i Europaparlamentet. Varmt välkommen till dig. Och sist men verkligen inte minst Fredrik Johansson som har varit huvudsekreterare för det idéprogram som vi är här för att diskutera idag. Varmt välkommen till dig också.
Tack så mycket.
Diana, om jag får börja med dig. Ett genomgående tema i det här programmet är ju realistisk optimism. Det har ett ganska ljust anslag totalt sett, men i just precis det här avsnittet kring omvärlden och det internationella samarbetet så är det ju en ganska mörk grundton. Skulle du säga att det är motiverat?
Först, Karin, tack för att jag får vara med och god eftermiddag till allihopa. Jag är verkligen den nya världsordningen som mörk. Jag ska säga ja och nej. Med de till stor del positiva delarna från det senaste decenniet har ju också tecknats i den skriften ökad handel, ökad välstånd, teknologiska genombrott och så vidare. Men när man tittar på just världsordningen så ja, det är dystert. Och det är framförallt trycket på och hotet mot den regelbaserade världsordningen som bekymrar. Tidigare ordning har ersatts mer av oordning, om man säger så. Internationella regler utmanas eller sätts ur spel. Och en del av det här sker ju i vår absoluta närhet och det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har försämrats. Så då tänker jag till exempel på kriget i Georgien, östra Ukraina, illegala annekteringarna av Krim till exempel. Sen har vi hela den här hybridkrigsproblematiken också. Och dessutom globalt sett är demokratin på tillbakagång. Det finns mera att ta med en standard här inledningsvis.
En ganska stökig omvärld med andra ord. Fredrik, ni har en ganska spetsig formulering i programmet när ni skriver att Sverige kommer att få kämpa många år med fantomsmärtor när föreställningen om att vi är en moralisk stormakt går förlorad. Varför har Sverige haft så svårt med lärandet på just den här punkten? Och vad är det egentligen som Moderaterna menar att vi ska göra upp med i den utrikespolitiska hållningen?
Ja, jag tror att den viktigaste utgångspunkten här är väl framförallt att se vilken riktning svensk utrikes- och säkerhetspolitik och Europapolitik borde ta givet de förutsättningar vi har nu. Och sen kan man kan diskutera hur svårt det kommer att vara att göra det. Och det är klart att vi har ett arv som det finns positiva delar i det och det finns mer komplicerande delar i det. Men vad vi i den här idéprogramsgruppen har funderat rätt mycket kring det är ju vad är Sveriges roll och vad är Sveriges, så att säga, vad behöver Sverige få ut av internationellt samarbete givet den situation som råder idag, givet det som Diana beskriver, givet vilka av betydande internationella utmaningar som berör oss. Och då så skulle jag säga att om man tittar väldigt, väldigt övergripande så är ju ett dilemma här att vårt beroende av både en regelbaserad internationell ordning och dess institutioner växer hela tiden samtidigt som de här befinner sig under press. Och det ställer också krav på svensk utrikespolitik, Europapolitik och säkerhetspolitik. Så att när vi behöver här, så att säga, sammanhangen som mest så är de, inte så att de skakar som mest, men flera av dem är under tryck och det ställer också krav på svensk politik på de här områdena. Att det ställer andra krav på ett svenskt engagemang i EU än vad som har varit fallet under de senaste mandatperioderna. Och det ställer andra krav på att Sverige har en mer realistisk säkerhetspolitik. Vi återkommer flera gånger till medlemskapet i NATO. Så att det, jag tycker att den viktiga frågan är vad vi gör framåt. Och då måste man ha en realistisk syn på vad Sveriges behov är och vad svenska intressen är. Och svenska intressen är att de här institutionerna är starka och utvecklas så att vårt beroende av dem har ökat. Och därför så ställer det också andra krav på svensk utrikessäkerhets- och Europapolitik.
Och på tal om Europapolitiken, Arba, du som Europaparlamentariker är ju verksam på den arena som i det här programmet beskrivs som den allra viktigaste utrikespolitiska arenan. Delvis inrikespolitiska arenan också, kanske man ska säga, för Sverige. Vad borde man använda den arenan till, tycker du?
Ja, jag skulle säga att jag håller med Fredrik i allra högsta grad. Det viktigaste vi måste tänka på är att Europasamarbetet bygger på att vi främjar Sveriges intressen. Och vad är då Sveriges intressen, om man tar vidare på den frågan? Jo, det är att vi måste värna om ett starkt handels- och ekonomiskt samarbete i Europa, eftersom Sveriges välstånd bygger på handel. Vi är extremt exportberoende och EU-samarbetet leder till att Sverige tjänar ungefär 300 miljarder kronor per år. Så att vi har liksom inte råd att inte ha ett starkt handelssamarbete inom EU. Det andra kan man väl säga är att Europasamarbetet är en stark värdegemenskap som bygger på de värderingar som har gjort Sverige starkt: frihet, demokrati, mänskliga rättigheter. Viktiga värden som bygger välstånd och frihet. Och det tredje, att EU-samarbetet är effektivt i några otroligt centrala sakfrågor som är viktiga för Sverige och som vi inte kan lösa nationellt. Till exempel klimatfrågan, hur vi hanterar det auktoritära trycket från antidemokratiska länder som vi ser i Kina eller Ryssland till exempel. Det kan vara pandemin som pågår, migrationskris. Ja, vi är inte längre i en isolerad ö, utan världen har blivit så otroligt sammanflätad jämfört med efterkrigstiden, neutralitetstiden, att på grund av handelsflöden, globala värdekedjor, internet och digitalisering. Så vi har inte råd att tro att vi kan lösa allting själva. Så att de absolut största utmaningarna är inte bara det vi ser i Sverige, utan i många andra länder som upplever samma typer av hot och utmaningar. Och då krävs det att Sverige är mycket mer på tårna.
Men det här samarbetet har ju också förändrats med omvärlden. Och då undrar jag, hur ska man göra för att kunna kombinera ett sånt här traditionellt starkt försvar för internationellt samarbete när man också ibland ser en utveckling inom EU som man kanske inte alls vill ha? Hur ska man kunna vara en konstruktiv kritiker och vän samtidigt?
Ja, först och främst så måste Sverige inse att vi är inte längre 1995, då EU-projektet kan man väl säga fullgjordes. Sverige gick med i EU som vi moderater och tidigare generationens moderater hade kämpat för i decennier att vi skulle vara en del av. Berlinmuren föll, vi hade rätt, sossarna hade fel, marknadsekonomin, frihandel och våra idéer vann. Vi måste inse att världen har gått vidare efter det, och där har väl Socialdemokraterna till exempel utnyttjat Europasamarbetet till sin fördel, där de har krokat arm med andra socialpolitiska krafter i Europa, både faktiskt till höger och vänster, bidragspartiet, och så har man använt Europasamarbetet till att röra sig mer mot en bidragsunion tyvärr, medan vi moderater och andra borgerliga krafter som ser Europasamarbetet som en handel- och frihetsorganisation har lite lutat oss tillbaka, trott att projektet var klart. Vi förlitade oss alldeles för länge på Storbritannien som skulle föra vår talan. Och vi har tagit samarbetet lite för givet. Och nu är det dags att vi kliver fram och försöker arbeta mot de transfereringskrafter och visa varför den liksom svenska och moderata linjen är mycket bättre för Sverige och Europa än vad Socialdemokraternas och bidragspartiernas linje är bra och viktigt för Europa.
Får jag haka på en sak som både Fredrik och Arba har tagit upp som rör förmågan att definiera Sveriges nationella intressen? För jag tror att det, oavsett om vi pratar globalt eller i Europasamarbetet, så är det ju väldigt mycket det handlar om. Att kunna definiera våra nationella intressen med någon större skärpa än fred på jorden, som förvisso också är någonting att sträva efter och ett nationellt intresse, men det måste vara vassare än så för att bli ett användbart instrument för oss att utforma och driva vår politik. Just det där att kunna, skicklig diplomati kommer alltid vara A och O, både globalt och inom Europa, samarbetet, förmågan att bygga allianser, att definiera de här intressena som sagt och driva dem, må det vara då inom EU-samarbetet och för det vi, alltså, att kunna precisera vad det är vi vill uppnå och driva det och kunna bygga allianser och försöka bromsa i den mån utvecklingen går i en riktning som inte vi vill se. Och någonstans också inse att allt samarbete handlar om kompromisser. Så vi kommer aldrig få exakt som vi vill i allting. Men då är det också viktigt att veta vad våra röda linjer går och vad våra kärnintressen är.
Den uppenbara invändningen här är ju, är det realistiskt att vi ska kunna driva på för att EU ska ta en helt ny riktning? Vi är inte med i euron, vi står utanför bankunionen. Vilka möjligheter har vi egentligen?
Om jag kan försöka svara på den frågan, så jag tror att man lite grann både underskattar och överskattar våra möjligheter här. Jag tycker att det ligger mycket i det Arba säger, att det, vi har under ganska lång tid förlitat oss på att det har funnits en ganska i EU, att det har funnits en ganska stabil majoritet för intressen som har legat i vår riktning. Men när britterna lämnar så förändras ju det. Inte för evigt, men det förändras ju. Alltså, svensk Europapolitik har mycket länge definierats av vår relation till Storbritannien. Och nu är Storbritannien utanför och vi innanför för första gången. Och det påverkar detta. Men det är ju inte givet att vi kommer att ha en utveckling där EU går mot en transfererings- eller bidragsunion. Det var ju inte givet. Det har inte varit givet ens under pandemiåret var det här ska landa. Och att, alltså, Sverige har ju en roll att spela. Och vi är ju lite grann inne i programmet på detta. Att det handlar ju om att bygga koalitioner med likasinnade. Det kan vara likasinnade länder, det kan vara partier i andra länder. Det är inte alls så att den här utvecklingen är en gång för alla given. Och jag delar också Arvas bild av att vi ser den europeiska utvecklingen som någonting som presenterar Sverige. Alltså, vi är ju del av det här. Vi har en möjlighet att påverka det här. Men då kräver det att man har sorterat ut sina intressen, att man är skicklig på att bygga allianser, att man också är lyhörd vad andra länder har för intressen i detta. Jag tror att det finns mycket att göra på alla de områdena. Jag tror att du har alldeles rätt i det här med att vi står utanför viktiga delar av samarbetet, vad gäller inte minst euron, spelar roll. Och det kommer långsiktigt sannolikt spela större roll. Men det gör ju inte att frågan blir mindre viktig för det, utan Sveriges beroende av det europeiska samarbetet och av EU kommer att bli allt större. Och det kommer ställa nya krav och större krav på ett svenskt engagemang i EU. Och det, jag tror att det man måste inse här, det handlar om prioritering, att Sverige måste vara djupt engagerad på ett sätt som vi inte har varit under de senaste åren.
I programmet så skriver ni att verklig suveränitet skapas genom samarbete med andra. Men gäller det även till exempel Ungern eller Polen, där det ju nu finns nya allianser i Europasamarbetet som kanske är svårare att samarbeta med?
Ja, det där är ju naturligtvis en svår och viktig fråga. Vad vi är ute efter i programmet är ju att ett litet land som Sverige kommer att behöva samarbeta med andra för att för att värna sin suveränitet. Det gäller inte minst på det säkerhetspolitiska området, men också vad gäller handelspolitik och ekonomisk politik. Vårt beroende av utlandet är så stort så att det finns liksom inget alternativ till det. Sen tycker jag vad gäller utvecklingen i länder som Polen och Ungern, och det finns ju alla anledningar att ta det på allra största allvar, att inte minst då det här, vilket jag tycker felaktigt beskrivs som att det är ett problem för de här länderna. Detta är ju då medlemmar i EU, och medlemmar i EU har också ett ansvar för att vårda de institutioner som vi delar med de här länderna. Så att jag tycker att man ska egentligen, borde man höja tonläget, och inte tonläget, man borde höja aktivitet i de här frågorna mer av det enkla skälet att det som sker i de här länderna påverkar också oss. Det är inte ett ungerskt problem eller ett polskt problem, utan det här är ett europeiskt problem, och de här länderna är skyldiga, och det är ju ingen vackert väderdeklaration, utan det här är grunden för vårt samarbete, att man vårdar de institutioner som samarbetet vilar på. Det inkluderar, eller inte minst, rättsstaten. Så att jag tycker att det är en jättekomplex fråga. Samtidigt måste man ju se vad konsekvensen av att de här länderna liksom skulle lämna EU skulle vara, vad som skulle hända med dynamiken i den här regionen i så fall. Så att det här är ju det krävs ju, jag tror, både politisk tydlighet och politisk fingerfärdighet i de här frågorna för att hantera det. Och det är inte enkelt. Men framförallt att man måste inse att det här är inte ett polskt, det är inte ett ungerskt problem, utan det är en fråga som de måste inse att detta är ett ansvar mot EU och även mot oss.
Arbo och Diana, vill ni komma in i den här frågan också?
Ja, absolut. Men det var därför jag sa i början hur viktigt det är att det europeiska samarbetet fortsatt är en värdegemenskap. För det är det som knyter oss samman, och det är det som underlättar samarbete. Nu när vi ser att vissa medlemsstater inte fullföljer sina regler, att vad det innebär att vara EU-medlem, att stå upp för en fungerande rättsstat, demokrati, mänskliga rättigheter, det försvårar ju vårt samarbete med Polen och Ungern även på andra områden. Migrationsfrågorna har varit en låsning till exempel, mycket på grund av de här länderna. Vi kan också se att hur ska svenska företag till exempel, eller svenska medborgare, förlita att man garanteras rättigheter i dessa EU-länder om rättsstaten inte fungerar i Polen och Ungern? Så att det är som både Fredrik och Diana säger, att vi ser en tillbakagång på demokrati i världen, även inom Europa, och vi måste säkerställa att den här värdegemenskapen och reglerna inom Europeiska unionen fullföljs av alla, och om man inte gör det, att det finns tydliga konsekvenser för det. Och det är väl konsekvenserna som har saknats inom EU, som nu man försöker stärka upp, och vi moderater ligger ju väldigt mycket på för att det ska finnas sanktionsmöjligheter till exempel.
Ja, mitt tillägg kan vara, jag har inte så mycket att tillägga, men jag kan väl säga att det är inget unikt problem inom EU. Vi har ju samma situation inom FN eller oss för den delen, att medlemsländer inte levererar på de åtaganden som kommer med medlemskapet.
Precis, jag tänkte att jag skulle ta vidare därför att diskussionen om rättsstaten och respekten för rättsstaten hakar i en mycket större diskussion som handlar just egentligen om hela den här regelstyrda ordningen som ni har nämnt för flera tillfällen. Att både den och att folkrätten nu är satt under ganska stark press. Varför är det här så viktigt för Moderaterna att adressera?
Jag tror det är viktigt för Sverige att adressera, att Sverige att försvara. Jag tror inte det är en särskilt kontroversiell ståndpunkt. Det i korthet går det ut på att precis internationellt, precis som hemma vid, vi är beroende av att det finns regler som bygger på förutsägbarhet och rättvisa och att de följs. Och alternativet är ju en starkes rätt, och det blir lika dåligt på skolgården som internationellt. Och för Sverige då som ett litet förhållandevis land, så är det en usel utveckling.
Om jag vänder mig till dig då, Fredrik, med egentligen samma fråga som huvudsekreterare för idéprogrammet. Om du skulle sätta här en ideologisk kontext, den regelstyrda internationella ordningen. Varför är det här så viktigt för Moderaterna?
Ja, nej, men jag tror inte att den, man säger, den ideologiska kontexten skiljer sig så radikalt från den som Diana presenterar. Det är klart att allt från fred till handel, eller fred och säkerhet till handel, bygger ju på att vi har system för att sortera ut olika uppfattningar mellan länder, som då sker på ett regelstyrt sätt och inte utifrån den starkes rätt. Och det är klart att det har ju, det tjänar ju hela världen på, men det är klart att länder som är mindre, som Sverige, och som framförallt är kraftigt utlandsberoende som Sverige, har ju ett väldigt starkt intresse av det. Och jag menar, vi är ju ett politiskt parti som alltid har bejakat internationell öppenhet, och att Sverige har ett stort utlandsberoende, ska ha ett stort utlandsberoende och ha mycket att lära omvärlden, och att vi ska interagera med omvärlden. Och om det inte finns en internationell ordning för att göra det, så kommer ju de möjligheterna att minska, och de ekonomiska och sociala och andra kostnader för det kommer att vara betydande. Och det kommer, och även kravet på att vi bygger en egen säkerhets- och militär kapacitet ökar. Alltså det, på alla plan så är kostnaderna för detta ökar genom den osäkerhet det skapar.
En avslutande fråga då. Ni skriver i det här programmet att ett av de viktigaste bidragen som Sverige kan ge till internationella samfundet är att se om sitt eget hus. Betyder det att ni inte anser att Sverige har gjort det hittills?
Om jag ska bara svara på det. Nej, inte tillräckligt. Jag tror att det är ju antagligen ganska okontroversiellt att säga att vi har inte sett om vårt hus vad gäller vårt militära försvar. Vi har inte haft en, ska jag säga, tillräckligt prioriterad och strukturerad utrikes- och säkerhetspolitik i övrigt. Vi har inte prioriterat vår Europapolitik på ett sätt som har varit att se om sitt hus. Och sen så, vilket vi också nämner i programmet, det finns ju andra delar i detta som rör hur Sverige fungerar som land. Och det är klart, Sverige är ju ett globalt samhälle, ett mycket välfungerande och rikt och på alla sätt mycket bra samhälle. Men det är klart att om vi ska utgöra, vilket jag tror gäller på många av de internationella områden, ska utgöra någon sorts internationellt föredöme, så måste man ju verkligen vara det. Inte mer. Och det, vi har ju inte någon problem som vi diskuterar kring rättsstat och demokrati, men det finns ju även andra saker. Alltså, är vi ett ekonomiskt föredöme för världen? Är vi ett föredöme vad gäller miljö- och klimatpolitik? Jag tycker den typen av frågor är, om man pratar om det här om att vara den moraliska stormakten, måste ju bygga på att man har någonting att vara stor kring. Och det är liksom, har man inte det, så är det väldigt svårt att utöva den typen av utrikespolitik. Och därför är det viktigt att våra förutsättningar att se om våra internationella intressen bygger ju på att folk kan titta på oss och säga att ja, men de där verkar ju ha ordning på det de håller på med.
Vad säger ni andra? Lever vi som vi lär?
Jag tror Fredrik har helt rätt. Det gäller verkligen nu, lead by example. Och jag tror också att vi ser om vårt eget hus ökar också våra förutsättningar att kunna vara solidariska mot våra partners. Och det i sin tur ökar förutsättningen för att de kommer vara solidariska med oss den dag det kniper. Ingen gillar en free rider.
Ja, men det här är en jätteintressant diskussion. Alltså, det är ju självklart att man måste sätta på sin egen syrgasmask innan man hjälper någon annan. Och jag tror att Sverige, vi behöver nyktra till vår självbild lite. Jag tror många tyvärr lever kvar, särskilt Socialdemokraterna lever kvar i någon form av svensk självbild från neutralitetspolitiken, efterkrigstiden där Sverige var bäst i världen på allt, och sen ska vi leka någon form av världsfrälsare och hjälpa alla andra. Vi måste inse att idag, 2021, så ser både Sverige annorlunda ut och världen annorlunda. Där vi är inte bäst i världen längre på allt. andra länder går om oss. Vi har problem som vi behöver lösa i vår välfärdsstat. Vi har för lite tillväxt. Vi har en global konkurrenskraft som är mördande. Och vi kan inte längre leva på gamla meriter. Och det innebär ju att liksom, vi måste liksom vara... Det är klart att vi ska vara ett globalt föredöme och att andra litar på oss. Men vi måste också se till att Sverige är välfungerande för att vi också ska kunna hjälpa andra. Och det hänger ihop med att vi måste göra rätt saker på hemmaplan. Samtidigt som, återigen, diskussionen, ska vi lösa några av våra stora problem, måste vi göra det tillsammans med andra. Så att, ja, det är en självbildsdiskussion jag skulle gärna vilja se mer av i svensk debatt.
Mm. Och en rejäl hemläxa att göra, låter det som. Där måste vi sätta streck för den här diskussionen som jag tror kommer att fortgå under längre tid. Varmt tack dig, Arpa Kokalari. Varmt tack till dig, Diana Janse. Varmt tack till dig, Fredrik Johansson. Och varmt tack till er som har tittat och lyssnat.
Tack så mycket.
Tack, Karin.
Tack.